Vilken fin välsignelse akt. Tack så mycket. Filipperbrevet, första kapitlet, läser jag några versar ifrån vers 18. Men också i fortsättningen ska jag kunna glädja mig. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning tack vare era böner och den hjälp som Jesu Kristi ande ger. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Och en bra bit därifrån har vi andra Timoteusbrevet. Och när jag säger en bit därifrån, så tänker jag på tiden. Mitt eget liv, fjärde kapitlet och sjätte versen. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer. Och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Och så Jesu ord. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Herre, välsigna den här stunden, ditt eget ord och vår gemenskap inför ordet. Tack att du är här och fortsätter att välsigna oss. Tala till oss. Amen. Jag har tänkt mig en liten jämförelse mellan Filipperbrevet och andra Timoteusbrevet. Med tanke på Paulus liv. Först Filipperbrevet, där är det är ju ett av fångenskapsbreven. Paulus är i fängelse. Det är inget hemskt fängelse i och för sig, men han är bunden där. På en plats. Kanske vi kan kalla det för en husarrest. Och så några år senare så har han kommit tillbaka till fängelset. För man tror faktiskt att Paulus fick den här friheten som omtalas i Filipperbrevet. Han fick en tid av nåd, av verksamhet, av glädje i tjänsten. Och så kommer han efter några år ut till de här församlingarna, men sen tillbaka till fångenskapen. Och nu är det så definitivt, så nu är det en stor skillnad på Paulus situation. I Filipperbrevet säger han så här, när han talar om sin tjänst och när han talar om framtiden: jag slits åt båda hållen. Man säger ofta att det skönaste och bästa vore för att man finge sluta här på jorden. Men kära vänner, det är inte alltid det bästa faktiskt. När den tiden kommer, då är det det bästa. Men det är så att det finns en anledning för att du och jag är här. Och det må vi tänka på. Det här texten talar ju i Filipperbrevet alltså om ett nu, någonting som händer nu. Och sedan, det är tidsperspektiv från den här tiden till när det är slut på tiden, när vi kommer hem. Och för en kristen så är det faktiskt så att det eviga livet, det börjar när han och hon säger ja till Jesus Kristus som frälsare här. Och då kan Paulus säga: livet eller döden. Gäller lika. Och då finns det en tanke som jag strax ska ta upp. Men vi ska titta bara på några rader i Timoteusbrevet. Nu är han färdig. Han har fullbordat sitt lopp och står inför evigheten. Och då talar han om den största vinsten. Den största vinsten ifrån det här jordelivet som man har med sig in i evigheten. Jag har bevarat tron. Tillbaka till Filipperbrevet. Hur ser Paulus på sitt liv här nere på jorden? Hans utgångspunkt är i Kristus. Och det gäller både här och på andra sidan, som jag har sagt. Och Paulus har två riktiga nyckelord för sitt liv. Framför sitt liv, som han ser på, som han känner på, som han lever i: Kristus. I Kristus. Och det andra är evangelium. Och det ska vi översätta lite oftare, kära vänner. Det glada budskapet. Och då är det inbegripet något, en annan storhet i detta med evangelium. Det är det här. Det här församlingen. I Kristus. Evangelium. Församlingen. Paulus syn på livet här nere, det är väldigt positivt. Men jag tycker att han är en tråkmåns. Sen skryter han ju också så ofta över sig själv. Men det får vi ta en annan gång. Ta det inom parentes det jag sa nu. Men han är inte alltid så där, tycker vi, tillgänglig. Men hans syn på livet här, det är mycket positivt. Det är ett bra liv. Och jag tänker på det med oss som tror på Jesus som frälsare. Herre, vi måste hålla på. att det är ett bra liv det här också. Det är inte bara det på andra sidan som är bra, men det här livet är bra. Och vi kan använda ordet stolthet. Vi ska vara stolta för att vi får leva det här livet. Det är ett bra liv. Hans syn på livet är alltså gott, positivt, trots allt. Och då kan ni ju gå tillbaka till exempel andra Korinthierbrevet. Nu läser jag inte upp det för det låter lite jobbigt. Va? Men andra Korinthierbrevet 11. Och där säger han i vers 16 och framåt. Räknar han upp en hel massa bedrövligheter. Allt elände som man har träffat på. Allt motstånd. All nöd. Alla skeppsbrott. Det var ett mörkt liv. Och ändå så slutar det med att han i Filipperbrevet talar om glädje, glädje, glädje. Och nyckelorden är orsaken. Kristus, evangelium. Vi kan sammanfatta Paulus liv enligt Filipperbrevet. Kan vi sammanfatta i två härliga ord. Glädje. Tacksamhet. Vad händer där i första kapitlet i Filipperbrevet? Där händer någonting helt fantastiskt som vi alla kan få uppleva. Som jag har upplevt faktiskt flera gånger. Att vi får ett nytt tilltal. Det var inte alldeles mörkt där i Rom. Han arbetade, han verkade, han tog emot vänner. Han predikade för de vännerna som kom dit i husarresten. Han skickade ut Timoteus som ett sändebud till ett annat land. Och han verkade. Men ändå så började växa fram ett önsketänkande. Där förstår jag honom. Tänk om jag finge komma tillbaka. Tänk om jag kunde få komma till Filipperna en gång till. Och ge dem någonting av evangeliets glädje och tillväxt. Berätta för dem om det här härliga budskapet. Få en tid av nåd. Och man kan säga, för att göra den här historien kort, som jag läser mellan raderna, så kan man säga att det är önsketänkande. Är det andligt? Ja, det är det. För lite längre fram i Filipperbrevet säger han: ni får göra alla era önskningar kunniga inför Gud. Det är en härlig möjlighet. Och så kommer det här förloppet, den här utvecklingen i Paulus liv. Önsketänkande, bön. Hopp, övertygelsen, visshet, aha-upplevelsen, här är Herrens väg för mig. Jag ska få komma tillbaka. Och när du läser första kapitlet i Filipperbrevet så är han säker på att få komma tillbaka. Och jag tycker det är lundligt att inte apostlagärningarna blev förlängt med den berättelsen. Men den finns där inte. Den finns där inte. Men allt talar för att han fick den här önskan uppfylld. I den upplevelsen blir alltså livet här nere attraktivt. Något att glädjas åt, något att ta sig an, något att satsa på, något att gå vidare med, att göra framsteg, att vara till nytta och till någon betydelse. Nu ska jag ta ett exempel från mitt eget liv, från vårat liv, för vi är ett team, hon och jag, Everens och jag. Bukavu, 60-tal, 3 barn, härliga barn, som det blev så småningom någonting av. Och krig. På underliga vägar fick vi veta helt plötsligt. Det är en karavan av lastbilar och soldater på väg in mot Bukavus stad för att inta stan. Ni borde sticka iväg nu. Och det var inget stort problem, för egentligen ville de bli av med oss när krisen satte in. Kivosjön, Rosissifloden, en bro över Rosissi, andra sidan Rwanda. Och då klättrar vi upp 200 meter över havet ytterligare, över sjön ytterligare. Kommer upp på kullen 1600 meter. Fly! För strax kommer den här armén att vara i stan. Vi packar vår folkvagn. Alltså, det går att ha en liten folkvagn med 3 ungar. Men det behöver ni inte ta som ett bra exempel. Vi hade en tillgång till en annan bil, fyllde det vi kunde, stack iväg fort. Soldaterna var vänliga vid gränsen. Vi hade bara 1 mil att åka upp på kullen i Rwanda. Dit kom vi. Hade tagit med tält för säkerhets skull. Bodde i tält på natten och såg våran stad. Vi såg till och med var vårt hus låg uppifrån. Och sen kom mörkret. Och då satte det igång. Ljusspelet över stan. Spårljus. Kulregn som lyste vackert. Det var en fantastisk syn. Vi trodde, nu är det slut. Barnen sov. Vi blev kvar stående och tittade på skådespelet. Men det var inte bara det som hände. Gud talade. Och då talar han ungefär som han gjorde till Paulus. Det är inte slut än. Men du ser vad ni har missat. Ni kommer att komma tillbaka. Och när vi stod där och tänkte och såg kanonkulorna i 2 riktningar över vårat hus. Vi kommer igen. En ny kallelse. Ett nytt uppdrag. Det var då föddes tanken på Bibelinstitutet. Det måste vi satsa på. Slut på den berättelsen. Jag går vidare i texten. Vi kommer till andra Timoteusbrevet. Paulus har fått uppleva det fantastiska att få tjäna församlingarna återigen. Men nu var det hårda bud. Nu är livet slut snart. Nu var fängelset bojor. Och då summerar han sitt liv. Han ser bakåt och sen tittar han och förstår högsta vinsten. Jag har slutat. Jag har fullbordat loppet. Och den högsta vinsten, det var inte allt arbete han hade gjort. Det hade han lagt i Guds händer. Han får avgöra hur bra det var, hur gott det var. Men för honom var den högsta vinsten: jag har bevarat tron. Himlen var säkrad. Och jag känner nu, det här är en önskesituation för Guds folk. När vi får se tillbaka på vårt liv och vara på väg hem och inse, nu är det färdigt. Och jag tror fortfarande, trots allt elände som har hänt under det här märkliga livet. Jag ska avsluta själva predikan. Och nu kommer ett budskap som har malt, talat under en veckas tid. Hur står det till med dig och mig? Och jag för över frågan så här snarare: hur står det till med dig? Paulus hade väldigt mycket att säga oss idag. Vi skulle kunna räkna upp väldigt mycket som han lär oss idag. Men jag skulle vilja sammanfatta det i ett ord bara. Eller en sats. Han tappade aldrig fokus. Och fokus, det vet ni vad det var. Det var Kristus. Det var evangelium. Det var församlingen. Men idag är det så att bland Guds folk så är det många som förlorat fokus. Tappat gnistan. Kanske till och med stängt in sig i sitt eget fängelse. Och kommer inte loss. På väg att förlora tron. Hur ska vi i ett sånt läge finna vägen tillbaka? Och då en liten underlig upplevelse. Jag hörde en sång, ni vet vilken det är. Den låter, nej, det är inte värt jag säger hur den låter. Men den har en fantastisk text. Och den heter: jag vill tacka livet. Jag vill tacka livet. Arja Saijonmaa. Och den är aktuell i dagarna. För hon sjöng den på Olof Palmes begravning. Och när jag såg den där texten i samband med begravningsbilden. Jag såg inte texten, jag hörde texten. För det var på den tiden så hördes texterna i sångerna. Det var jättebra. Och jag försökte att ta till mig den helt och hållet. Och så märker jag att den handlar om, kort sagt, våra sinnen. Våra sinnens perfekta konstruktion. Den handlar om hjärtat och hjärtats väg till den stora kärleken. Den kärleksdikte här. Men den säger också om förmågan att skilja det onda från det goda. Hon sjunger om talet och bokstäverna, alfabetet, som kan sätta ihop ord med en fantastisk betydelse. Kärleksord. Vänskap. Bygga broar. Fötterna. Som letar sig fram till en älskande, var det frågan om. Och nu är vi där. Det här förvandlade, jag tror det var Herren. Här förvandlade den här dikten till mig. Och jag såg den stora kärleken. Jag menar inte hon som sitter här. Men jag menar honom. Jag såg honom som sa: jag är vägen, sanningen och livet. Och jag såg möjligheten att komma tillbaka till honom. Möta honom. Få uppleva kallelsen. Han sa: du har förlorat den första kärleken. Och då kommer det stora. Vi kan få nåd. Vi kan få frälsning. Vi kan få börja om. Vi kan få överlåta oss. Komma igen. Vi kan få en uppgift igen. I Guds församling. Slut. De tankarna. Men jag har en hälsning till vår egen församling också. I sin helhet. Vi har väldigt mycket att förvalta. Trots att församlingen är liten. Och jag kan sitta där och se när barnen kallas till samling här. Lämna sin kollekt. Eller bli ombedda att göra någonting. Så rusar de fram för att vilja göra det. Herre, jag vill. Och så tänker jag på mig, en gammal stubbe, innan han tar sats och skulle kunna anmäla sig och göra någonting. Villigheten, villigheten. Vi har något att lära barnen, men vi har också någonting att förvalta. Paulus, han arbetade med normer. Han arbetade med att ge instruktioner. Han var inte rädd för att vara pedagog och visa hur livet är. Han lärde sina medarbetare skilja mellan ond och det goda och se vad Guds vilja är. Han ledde dem. Vi har det där ansvaret, vi är barnen. De kan vara vårt exempel i villighet. i överlåtelse. Och vi ska tacka Gud för att vi har den här tillgången. Så vi tackar Herren. Vi uppskattar varandras gåvor och tjänster. Precis som Eva predikade förra söndagen. En fantastisk predikan. Vi tar ansvar. Vi gör heliga beslut tillsammans. Vi har en gemensam kallelse. Vi går vidare i Jesu namn. Vi tackar för livet i sprudlande glädje. Men vi bär också varandras bördor. Tack Jesus. För att du har något att säga oss med det här vittnesbördet idag. Och vi vill tacka dig för livet. För allt det sköna, allt det goda. Vi vill tacka dig för att vi får leva i Kristus. Att vi får vara med, proklamera evangelium. Tack att vi får äga en församling. Tack att vi får ta ansvar för den. Tack att vi får skicka ut tjänare till andra länder. Tack att vi får satsa utav våra egna ekonomiska möjligheter för ditt verk. Tack att vi får vara med. Amen.